För 2 dagar sedan i förrgår så attackerades katolska domkyrkan i Stockholm. 5 aktivister, 3 stycken, rusade in under gudstjänsten alldeles i samband med nattvardsfirandet. Väckte stort rabalder förstås i kyrkan, men vi har också sett det på löpsedlar och i media. Och en händelse som upprörde mig väldigt mycket, därför att det är ett så starkt brott mot mötesfriheten. Vi har frihet i ett demokratiskt land att ordna möten. Vill man protestera mot någonting så får man ordna ett eget möte, inte förstöra andra. Vi har religionsfrihet, man har frihet att tro och uttrycka sin tro och tillbe som man vill. Och det störde mig väldigt mycket att kristna bröder och systrar blir attackerade på det här sättet i någonting som är en helig stund och som jag vet för dem har en alldeles extra dimension av allvar och höghet. Jag såg dagen efter att det kommenterades på Twitter. Och det stod bland annat: "Så talar en biskop." Och jag förstod att Anders Arborelius hade uttalat sig, och jag blev nyfiken. Att förmånen att arbeta tillsammans med Anders Arborelius i flera frågor som har med äktenskapet att göra, som har med samvetsfrihet att göra. Så jag gick in på Stockholms katolska stifts hemsida och där finns en hälsning från biskopen. Och jag håller med Twitterhälsningarna verkligen om "Så talar en biskop". Han skriver så här: "Kära troende, med stor sorg har vi hört om den sexuella provokation som inträffade i vår domkyrka igår. Mässan är helig för oss och i våra kyrkor är Jesus Kristus närvarande i hela sin verklighet i tabernaklet. När man därför genomför en sådan aktion är det ett vanhelgande av allt det som vi håller heligt. Samtidigt måste vi också förlåta dem som gör sig skyldiga till något sådant, för de vet inte vad de gör. Bön och botgöring är därför alltid vårt svar på sådana provokationer. Jag ber er därför att gottgöra det som skett genom er bön och bot och hoppas att många ikväll vill delta i den heliga mässan och tillbedjan av det allra heligaste sakramentet i vår älskade domkyrka." Och jag känner verkligen "Så talar en biskop". Jag tycker det är ett starkt budskap om bön och bot och om förlåtelse. Och så samtidigt så går jag här i dagen en av de stora skillnaderna i svensk kristenhet konkretiserad i en viss punkt. Jag har varit kristen under många år. Och jag har aldrig tillbett det allra heligaste sakramentet. Så i allt detta som jag bejakar och instämmer så känner jag ju också här på en punkt ett ganska stort avstånd. Jag gick vidare och läste i katolska kyrkans katekes. Och det har en speciell punkt som heter kulten av eukaristin. I mässans liturgi ger vi uttryck åt vår tro på Kristi verkliga närvaro under brödet och vinets gestalter, bland annat genom att böja knä eller genom att böja oss djupt ned som tecken på tillbedjan av vår Herre. Katolska kyrkan har givit och fortsätter att utöva kult i form av tillbedjan som tillkommer eukaristins sakrament, inte bara under mässan utan också utanför mässans firande. I detta ton med största omsorg förvarar de konsekrerade hostierna, visar fram den för det troende för att det ska vörda den i högtidlig form och i det att man bär den i procession. Det här är inte den största skiljefrågan mellan evangeliskt och katolskt. Det är ett exempel på en skiljefråga. Där det förstås för var och en blir så här att jag måste fundera på: har jag missat någonting väsentligt i kristen tro genom att inte tillbedja det allra heligaste sakramentet? Den som är katolik har ju en utmaning att fundera på: är detta någon form av utbyggnad, tillägg till kristen tro som andra kristna inte bejakar som en ursprunglig del av kristen tro? Här står vi mitt i en konkretisering av frågan om skrift och tradition. Vi står inför den frågeställningen som man utmanar Jesus med på ett ställe i Matteus 21, och Jesus har rensat templet. Och de som är ansvariga för templet är ju oerhört upprörda av denna provokation och detta underkännande av deras ansvarsområde. Och det står att när han har kommit till templet och höll på att undervisa, kom överste prästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: vad har du för fullmakt att göra detta? Vem har gett dig den fullmakten? Vad är fullmakten i kristen tro? Var kommer den ifrån? Hur hittar vi den? Vad ska definiera vad som är kristen tro och vad som inte är det? Det går inte att komma från den frågan. Varje kristen måste fundera över den. Alla kristna traditioner tar ställning, medvetet eller omedvetet, tydligt eller otydligt. Man måste definiera kristen tro. Och det måste man göra utifrån någonting. Det här kan ju kännas som en lite främmande frågeställning för oss. Låt mig bara byta spår. Tänk att det kommer en välgörare här till dig så här i sportlovstider. Det är ju olika sportlovsveckor. Och säger så här: jag bjuder dig på en resa. Res vart du vill. Vad är ditt drömresmål? Ja, det är klart en del av oss skulle väl tänka: menar du vart som helst? Okej. Okay. Andra skulle sol och bad, det är faktiskt inte min grej. Det var länge sedan jag hade riktig skidåkning. Och andra skulle säga: det finns städer, det finns människor, det finns kulturer, det finns uttryck i de stora metropolerna som jag så gärna skulle vilja besöka. Och vi skulle ge väldigt olika svar. Vad är vår drömresa om någon annan betalar det? Vi har ju en massa områden så här där vi kan välja helt fritt. Och det går inte att diskutera rätt eller fel, sant eller falskt. Alla de här frågorna besvarar man ju bara utifrån sin egen känsla. Och man bryr sig inte så jättemycket om ifall någon annan har en helt annan känsla. Gå på din känsla då, bara så länge jag har frihet att gå på min känsla. Och så lever vi i en kultur med den här sortens valmöjligheter och utbud på alla möjliga sorters områden. Vi dras in i en mentalitet att vi lyssnar till vår känsla och så går vi på den. Och det viktiga är utbudet och friheten att följa sin egen känsla. Och det präglar ju massor av områden. Också lite mer seriösa områden än frågan om vart vi helst vill resa. Problemet är ju att när vi närmar oss Gud och Guds vilja och frälsning och hur man ska uttrycka tillbedjan, så funkar det inte riktigt att bara gå på sin egen känsla. Eller förhålla sig till vad som man uppfattar som en vacker tanke. Därför det här är en annan sorts fråga. Om det finns en Gud så är ju vissa saker på ett visst sätt och de är inte på ett annat sätt. I så fall är Guds vilja någonting visst och det är inte dess motsats. Och om jag tycker tanken till att börja med är vacker eller inte, det är en underordnad fråga. Man måste ju börja fråga, ställa frågan om vad som är sant. Och om man kan veta det, det kanske man inte kan, och då kan vi ju trilla tillbaka var och en till vår egen känsla. Om ingen ändå kan veta, då kan vi ju förhålla oss till vår egen känsla och välja vad vi tycker är den vackraste tanken. Men en möjlighet är ju att man kan, i alla fall till viss del, veta. Och då blir hela den här frågan: finns det en norm för sanningen om Gud? Sanningen om Guds vilja. Jag gillar den här historien om mannen som har en butik. Och utanför sin butik, utanför sin affär, har han en stor klocka. Han noterar att en annan man kommer varje morgon och stannar utanför hans butik och justerar sitt armbandsur utifrån klockan utanför butiken. Och han har det som ritual. Han kommer varje morgon. Till slut är affärsinnehavaren nyfiken och undrar: vad är detta? Jag måste ta reda på varför han gör så här. Så han ställer sig på luren morgon och visst, mannen kommer och börjar justera sin klocka. Affärsinnehavaren stiger fram och säger: för ursäkta mig här, men jag blir hemskt nyfiken. Varför i all sin dag har du den här ritualen att ställa din klocka här varje morgon? Sen man blir lite generad. Jag jobbar här väg i väg med din butik. Och ett av mina uppdrag är att jag måste ringa i den stora lunchklockan precis klockan 12. Men mitt armbandsur är trasigt, det drar sig. Så jag måste ställa det varje morgon innan jag kommer till jobbet. Oj då, säger affärsinnehavaren. Då måste jag bekänna en sak. min klocka här utanför affären är trasig, det drar sig. Jag brukar ställa den varje dag klockan 12 när jag har lunchklockan inne hos dig. Och det är klart, då är frågan, vad är klockan? Det där blir ju helt meningslöst om alla håller på att ställa sina armbandsur ut efter varandra. Men det finns ingen klocka som går rätt. Och det är ju då man behöver ett atomur. Det är då man behöver fröken ur. Man måste ha någon sorts riktmärke. Om det ska vara meningsfullt att försöka säga, vad är klockan? Finns det det? Finns det en norm för sanningar om Gud? Och om det finns, vilken är det? I så fall. Många av oss här har ju våra rötter tillbaka vid reformationen. 1517 så spikar Martin Luther upp sina 95 teser i Wittenberg. 2 år senare så har det blivit en nationell angelägenhet. 1519 har han en stor officiell disputation, debatt med Johan Eck i Leipzig. 1521 så försöker man stoppa Luther. Man utmanar honom, riksdagen i Worms. Man har samlat ihop alla hans skrifter och säger, tar du tillbaka det du har skrivit? Luther ber om betänketid. Han kommer tillbaka och han säger i slutet av sitt tal de här berömda orden. Såvida jag inte blir övertygad av vittnesbördet från skrifterna eller av goda skäl, jag kommer tillbaka till det, vittnesbördet från skrifterna eller av goda skäl, för jag litar varken på påven eller koncilier, eftersom det är säkerställt att de ofta har fel och motsagt sig själva, håller jag bestämt fast vid skrifterna som jag har citerat, och mitt samvete är bundet vid Guds ord. Jag varken vill eller kan återkalla någonting, eftersom det inte är rätt att gå emot samvetet. Gud hjälper mig. Amen. Martin Luther har en väldigt tydlig norm. Han har en klocka som han försöker justera alla individuella armbandsur utifrån. Och för honom så är det skriften. Och det är utifrån den lutherska reformationen som vi har det här uttrycket skriften alena, som sedan används i många traditioner som inte är lutherska men som har sina rötter i hos Luther och i den reformation som han rullade igång. Vad innebär detta? Att då tala om skriften alena som norm, som rättesnöre. Det handlar ju om att man säger skriften, och med det menas de 66 kanoniska böckerna, Bibeln, är ensam yttersta norm för kristen tro och kristet liv. Det som ytterst sett styr och avgör innehållet och tillämpningen av kristen tro är de bibliska texterna. Det står då i uttalad kontrast till det som fanns i Luthers omgivning, att man tänkte skriften och traditionen. Och så som den katolska kyrkan har fortsatt att tänka kring detta, att det är skriften och traditionen, så som de är uttolkade av läroämbetet. Det står i kontrast till att tänka det skriften, men det är så som vi förstår den utifrån vår samtidskultur, som ju är det som präglar mycket av det vi kallar för lite generellt och slarvigt för liberal teologi, där man förvisso läser skriften. Men när man ger företräde åt olika perspektiv som är förankrade i samtidskulturen och antingen sorterar om i skriften eller kan tänka sig ganska vidlyftiga omtolkningar av skriften utifrån värderingar och perspektiv i samtidskulturen. Och det står i kontrast till traditioner där man har en tendens att åsidosätta skriften utifrån ny uppenbarelse eller karismatiska erfarenheter eller vad man uppfattar som andens tilltal, som man då låter gå emot skriftens ord. Skriften alena, det är alltså perspektivet att ytterst sett så ska den kristne hämta innehållet i den kristna tron från skriften, och det är den som är norm. Det här finns ju väldigt tydligt i de olika bekännelsedokument som vi har ifrån reformationen. En av de mest kända lutherska bekännelsetexterna, Konkordieformeln från 1577, den börjar så här. Vi tror, lära och bekänna att den enda regel och norm, varefter alla läror, såväl som lärare, bör prövas och bedömas, endast är gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter. Så som det står skrivet, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min steg. Psaltaren 119. Och den helige Paulus skriver, om och en ängel från himmelen kommer och predikar annorlunda, så ska han vara förbannad. Från Galaterbrevet 1. Alltså att den enda regel och norm som allting ska prövas utifrån, inklusive då den här bekännelsen själv förstås, Konkordieformen, är gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter. Man försöker sätta bilden som norm. Den anglikanska kyrkan har ju sin utgångspunkt i dokument som man kallar för de 39 artiklarna. Och där skriver man om skriftens tillräcklighet för frälsning. Och då har man samma sorts betoning, att den heliga skrift innehåller allt som är nödvändigt för frälsningen. Och sånt som inte finns i skriften, eller som är en följd av det som skriften undervisar om, är inte nödvändigt. Det kräver man inte av någon människa. Det är inte nödvändigt för frälsningen. Om man definierar det man menar med den heliga skrift, det är de kanoniska böckerna i gamla och nya testamentet, som aldrig har varit ifrågasatta i den kristna kyrkan. Eller för att ta ett tredje exempel, Westminster Confession of Faith från 1600-talet, som är ett grundläggande dokument för reformerta traditioner. Och de har samma sorts starka betoning av Bibeln som norm i alla frågor. Som jag läser den engelska texten. The supreme judge by which all controversies of religion are to be determined, and all decrees of councils, opinions of ancient writers, doctrines of men, and private spirits are to be examined, and in whose sentence we are to rest can be no other but the Holy Spirit speaking in the scriptures. Alltså, det är det som anden säger till kyrkan i ordet som är den yttersta domaren i alla kontroversfrågor när det gäller kristen tro. Också står den över kyrkomöten och koncilier, står över kyrkofäder och tidiga kristnas skrifter, och står över våra olika privata uppfattningar. Så en väldigt stark betoning av att det är skriften som är norm. När man ska försöka förstå det här, så är det väsentligt att också se vad skriften inte, vad skriften alena inte betyder. Det är ju välkänt i många sammanhang att om man ska förstå en sak, så behöver man ofta definiera vad det inte är för att kunna förstå vad det är. Att man sorterar ut en mängd missförstånd och fördomar och otydligheter genom att säga att det är inte det här det betyder. Och när jag de senaste åren har försökt följa debatten kring synen på Bibeln lite noggrannare än tidigare, och inte minst debatten kring skriften alena, så tycker jag det har florerat väldigt mycket missuppfattningar kring vad denna tankegång betyder och vad den inte betyder. Så det här är ett ganska viktigt avsnitt för mig, att försöka klargöra vad det inte står för. Vad skriften alena inte betyder. Alltså, man hävdar inte att skriften är den enda källan till sanning. Det finns ju en massa områden som skriften inte talar om, där vi har annan information och andra källor för sanning. Och nu, Bibeln talar mycket om hur vi kan få ett nytt hjärta, eller hur vi kan bevara vårt hjärta rent. Det är frågor som skriften adresserar. Så säger den ju ingenting om hjärtat som blodpump och den medicinska kunskapen om vad ett människohjärta är och hur vi bör agera för att hjärtat i fysisk mening ska må väl. Den kunskapen måste vi skaffa oss från alla möjliga andra håll. Skriften alena betyder inte att det är den enda källan till kunskap. För det andra betyder det inte att det är ett förkastande av all tradition eller av kyrkans historia. Om man läser reformatorerna och alla de som formulerar de här bekännelserna som jag citerade, så är deras skrifter, Luther och Calvin och andra från reformationstiden, deras skrifter är fulla av hänvisningar till kyrkofäderna och till hur kristna har tänkt tidigare i historien. Det är absolut inte ett förkastande av historia eller av varje form av tradition. Det är ju självklart ingenting negativt att det har utbildats en tradition. Och vi kan ju notera att alla kristna sammanhang, så fort de uppstår, omedelbart börjar att odla en viss tradition. Det går inte att undvika. Frågan är bara om det är en sund eller en osund tradition, om det är en sann eller falsk tradition. Man kan utvärdera en tradition, men det finns inget automatiskt förkastande av allt som har figurerat i den kristna kyrkans historia. Det är självklart inte heller ett avvisande av kyrkomöten eller koncilier. Vad kristna har tänkt och formulerat genom historien. Tvärtom. Den lutherska bekännelsen som talar om att skriften står över allting fortsätter sen med att bejaka olika kyrkliga koncilier. Därför att de har sagt saker som är alldeles riktiga och som stämmer alldeles utomordentligt med skriften. Här är ju någonting väldigt viktigt. Om man börjar fundera kring det, så är det ju oerhört arrogant att bortse från att den kristna tron har funnits i 2000 år och före dess en lång judisk historia där man har studerat gamla testamentet. Jag är inte den första som läser Guds ord och försöker förstå det, utan jag är mycket sent i en lång historia av människor, mycket klokare än jag, mycket lärdare än jag, mycket mer hängivna till Herren än jag, som har brottats med skriften, försökt förstå den, försökt att tillämpa den. Det vore ju vansinne om jag i ett drag skulle avsäga mig deras insikter och visdom och erfarenheter. Så självklart måste en kristen lyssna till och lära sig av historien. Av kyrkans historia, av de traditioner som finns där. Men i mötet med traditioner, precis som i mötet med min egen samtid, så måste jag ju ha någonting att navigera utifrån. Jag behöver en norm. För det är också uppenbart om man studerar kyrkans historia att alla traditioner har inte varit rätt eller sunda. Det finns mycket märkligheter ibland Guds folk idag, lika väl som historiskt. Det är här som skriften kommer in. Som den normerande normen. Som den yttersta normen. Som den som kan utmana allting annat. Inklusive tradition och kyrkomöten. Och förstås mig själv ännu mer. Men man har inget principiellt behov av att avvisa bekännelser. Olika försök att formulera så väl som möjligt. Vad är kristen tro? Och det finns fina ord på latin för detta, hur man har skriften som den normerande normen, den yttersta normen. Men sen har man förstås försökt formulera så väl man har kunnat, vad är kristen tro? Och man har formulerat bekännelser där man sammanfattar och uttrycker den kristna tron. Det har ju skett i bekännelser i fornkyrkan eller runt reformationen. Eller vi kan ta ett modernt exempel som Lausanne-deklarationen, som är ett försök att på ett visst antal punkter formulera så väl man kan. Vad är kristen tro? Men varje sån bekännelse är man sedan beredd att underordna skriften och korrigera i den mån det inte gör rättvisa åt skriften. Senaste året har det varit en hel del debatt, bland annat i tidningen Dagen, i Elisabeths tidning om man får säga så, kring just skriften alena. Och det har ofta satts upp en ganska förenklad modell, att antingen har vi skriften alena som betyder att var och en bestämmer själv, eller så har vi ett gemensamt läroämbete, underförstått katolska kyrkans läroämbete eller Tove. Och det finns ingenting däremellan. Det är en grov förenkling och inte alls överensstämmelse med hur diskussionen historiskt har gått. De som vid reformationen hävdade skriften alena menade inte att därmed så är poängen att nu ska var och en bestämma allting själv. Nej, men möttes ju tillsammans för att ta hjälp av varandras gåvor för att försöka formulera så tydligt som möjligt. Vad säger nu skriften? Men förstås öppen för att korrigera det utifrån skriften sen. Det är viktigt att man skiljer på sola scriptura, det är skriften som enda norm, och som någon har sagt, det handlar inte om solo scriptura. Jag har inga anspråk på att kunna latin, om jag har förstått rätt så är det usel latin. Men själva poängen här är att det har funnits en tendens att man har använt skriften alena som ett argument för att legitimera vilka tokiga tolkningar eller framställningar av vad kristen tro är som helst. Och poängen är inte att nu blir varje tolkning lika bra. För det är alldeles uppenbart att varje tolkning av de bibliska texterna är inte lika bra. Det finns bättre och sämre tolkningar. Det finns mer rimliga förståelser och mer orimliga förståelser. Men poängen här är att man erkänner en gemensam yttersta norm som alla tolkningar underställs och kan korrigeras utifrån. Så sola scriptura behöver inte betyda att man understryker någon sorts radikal individualism. Däremot så bemyndigar man Guds folk att var och en har rätt till och möjlighet att läsa Guds ord, lyssna till Guds röst, sprida Guds ord, så det finns ett bemyndigande. Men det är inte detsamma som en individualism. Det är två olika saker. Jag har försökt kommentera några av missförstånden och missbruken. Varför tro på skriften alena som norm? Varför använda det som klockan som går rätt? Jag ska försöka ge några argument för varför jag menar att skriften alena är det riktiga förhållningssättet. Jesus och apostlarna hänvisar oss till skriften. Som kristen så bekänner jag Jesus som herre. Det är det mest grundläggande. Jag är en lärjunge. Jag följer Jesus. Jag bekänner Jesus som herre. Jesus och hans apostlar, som är bemyndigade av honom, de hänvisar oss lärjungar till skriften. Inte till en gradvis framväxande tradition efter Jesus och apostlarna. Tvärtom så får jag intrycket när jag läser Nya testamentet att Gamla testamentet, som redan var på plats, och den undervisning som Jesus och hans apostlar gav, den ses som tillräcklig och slutgiltig. Och det finns inte förväntan om ytterligare undervisning efter apostlarna. Jag tycker man ser det när man läser de sista breven som Paulus skriver. Andra Timoteusbrevet är antagligen Paulus sista brev. Och i det brevet så lägger Paulus ger stort utrymme åt sin medarbetare, den mycket yngre Timoteus, som nu ska ta över stafettpinnen och leda en hel del av arbetet vidare som Paulus har satt igång. Och när Paulus då skriver till Timoteus så ligger fokus på det som redan är givet, och att Timoteus ska hålla fast vid det och utgå från det och förkunna det. Och det finns inte indikationer på att det ska växa fram annat som Timoteus ska följa upp. Så låt mig läsa ur andra Timoteusbrevet. Då skriver Paulus och riktar sig till Timoteus och säger: ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Jesus Kristus. Kapitel 1, vers 13. Kapitel 2, vers 2 säger han: det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Här har vi en bild av hur evangeliet ska spridas. Paulus har förkunnat det. Timoteus har tagit emot det. Nu ska han föra det vidare till pålitliga människor som kan föra vidare det i sin tur. Här är en form av succession. Men jag har svårt att se att det egentligen är händernas succession. Att själva poängen är att det ska vara en obruten räcka händer på personernas axlar. Jag uppfattar det mer som en innehållsmässig succession. Alltså att det innehållet som Paulus tillsammans med de andra apostlarna har förkunnat, det ska föras vidare från person till person, från generation till generation. Det är en innehållsmässig succession. Det som ska bevaras genom historien, det är det en gång givna evangeliet. Paulus skriver vidare i kapitel 4, vers 35. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet. Träd upp i tid och otid. Vederlägg, tillrättavisa, vädja. Tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran. Utan skaffa sig den ena läraren efter den andra. Därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. Det slår dövare till för sanningen. Och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare. Och fullfölj din tjänst. Perspektivet här verkar ju inte vara att vi ska vänta mer uppenbarelse från Gud. Utan snarare att nu väntar det ganska besvärliga tider. Med förfalskningar. Med missförstånd. Med legender. Och du måste hålla fast i det som Gud har gett. Mikael läste här tidigare från kapitel 3, de kända orden om Bibelns inspiration och Bibelns fantastiska effekt, verkan, vad Bibeln gör i en människas liv. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft, att du ända sedan dina barnår är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Så det första argumentet är att jag uppfattar att Jesus själv hänvisar oss till apostlarna. Och att apostlarna, när den generationen håller på att dö bort, så hänvisar de inte framåt utan bakåt. Till sin egen undervisning. Det ska nästa generation hålla fast i. Och det ska sen genom historien föras vidare. För det andra så menar jag att traditionen saknar sanktion. Det som vi kallar för kyrkans tradition är inte auktoriserad av Jesus eller av apostlarna. Utan så uppfattar jag det, en efterhandssanktionering av kyrkan. Hela frågan om tradition blir också komplicerad om man frågar vilken tradition. Det finns något ganska odefinierat. Man får ju då falla tillbaka till och säga att det blir den tradition som läroämbetet och ytterst sett påven sanktionerar. För själva traditionen är ju mångstridig och motsägelsefull på många viktiga punkter. Så kan katolska kyrkans främsta och största teolog Thomas av Aquino, han avvisar tanken på Marias obefläckade avlelse. Samtidigt så upphöjer påven Pius det till en dogm 1854. Så här står ju de interna traditionerna mot varandra. Och det finns många motsägelser. Sak som jag tycker är intressant att konstatera, det är ju synen på andra religioner. En fråga som ju är brännande aktuell idag. Hur ska vi som kristna förhålla oss till människor av annan tro, av andra religioner? Och då finns det ju i kyrkans tradition ett långt tänkande där man säger utanför kyrkan ingen frälsning. Och som är formulerat på medeltiden. Medan andra Vatikankonciliet gör en ganska radikal omändring och ändrar traditionen. Här finns ju ganska mycket motsägelsefulla element. Som evangelisk kristen kan jag inte låta bli att notera att i Jesu samtid, och detta gäller ju inte då det vi kallar för kyrkans tradition, men kan ju notera att i Jesu samtid så är Jesus kritisk mot olika traditioner som hade växt fram bland judarna och som på olika sätt hade fått status jämbördigt med Guds ord. Och i Matteus 15 så kommer det ju fariser och de kritiserar Jesus för att han inte följer en av fädernas regler. Varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter. Och då är Jesus väldigt avvisande mot dessa fädernas regler. Och säger det är Guds ord som gäller, inte de mänskliga traditioner som vi ganska naturligt lägger på i olika sammanhang, Guds ord. När jag presenterar det här så kommer det ofta, och ganska naturligt, ett antal invändningar. Låt mig bara kort beröra dem. En del personer säger då att ja, men det måste väl bli så här att det är kyrkan som har auktoritet och kyrkan som därför bestämmer över traditionen och sanktionerar den därför att kyrkan fanns före kanon och beslutade om kanon och därför har kyrkan företräde och kan besluta så att säga både tolkningen av skriften och kan sanktionera traditionen. Jag är inte övertygad om den invändningen och jag skulle hävda att kanon faktiskt fanns före kyrkan. Gamla testamentet fanns innan den kristna kyrkan. Jesus och hans undervisning fanns innan den kristna kyrkan. Och den kristna kyrkan bygger ju på de heliga skrifterna i Gamla testamentet och på Jesu undervisning och den uttolkning som han gör av det. Och därför skulle jag säga att den kristna kyrkan bygger på kanon även om inte hela kanon var på plats ännu. Det fanns ju i muntlig form i den första tiden och sen så skrivs det ner i det vi har i Nya testamentet. Ni har plogat in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten, står det i Efesierbrevet 2. Den andra invändningen är, ja men på evangeliskt håll, ni har ju bara ett sånt tolkningskaos. Om inte kyrkan sanktionerar den rätta uttolkningen så är det kaos över hela linjen. Jag kan ge rätt i att det finns alldeles för mycket kaos på den evangeliska sidan. Därför att det är så mycket slarv med vad som är rimlig och riktig och sund bibeltolkning. Men det grundar sig inte ytterst sett på att man driver frågan om skriften alena. Om man tänker efter så kan ingen komma undan tolkningsfrågan. Som evangelisk kristen måste jag tolka Bibeln. Utifrån ett romersk-katolskt perspektiv så kan man säga att ja, kyrkan anger den rätta tolkningen. Men den tolkningen finns i en text och den måste ju sen tolkas. Vad är den rätta tolkningen av kyrkans tolkning? Ingen kan komma undan frågan om tolkning. Och det är inte jag som driver ett spel med ord här. Så här skrev Ulf Jonsson som ju är jesuitpräst, en av de ledande teologerna, oerhört skicklig, duktig teolog i Uppsala och knuten till tidningen Signum. Han skrev i samband med den nya påven så skrev han så här, när det gäller utmaningar som påven har. En fråga som inte är lika akut men på sikt avgörande för utvecklingen på det teologiska planet gäller tolkningen av andra Vatikankonciliet. Okej. Okay. Det är 50 år sedan. Man är inte klar med vad som är tolkningen. Alltså ingen kommer undan tolkningsfrågan. Som jag förstår det så har romersk katolsk teologi har bara oändligt många fler texter som måste tolkas. Så, utvecklingen på det teologiska planet, tolkningen av andra Vatikankonciliet, det stora reformkonciliet som ägde rum för 50 år sedan. Så vi har alla kristna ett problem, en utmaning här. Vi måste tolka grunderna för vår tro om det är om det så är skriften eller om det är skriften och traditionen så kommer ingen undan tolkningsfrågan. Därmed så är det ingen avgörande invändning för att säga det är skriften alena. Det finns många fler saker man skulle kunna säga förstås. Det var några perspektiv på skriften alena. Jag tror att det är oerhört viktigt för oss framöver att vi håller fast vid denna grundläggande princip att det är skriften som är den yttersta normen. Med de försök till avgränsningar som jag har gjort här. Om man låter skriften vara den yttersta normen så får man ett korrektiv till sin egen felbarhet. Och det skulle vara en av de frågor som jag ställer till mina kristna bröder och systrar i andra traditioner. Där man låter kyrkan vara auktoritet. Var finns korrektivet mot vår egen felbarhet? Det finns en dynamik om man låter ordet vara den yttersta normen. Att jag som lärjunge ständigt utmanas. Att vi som gemenskap ständigt utmanas och korrigeras. Och att kyrkan utmanas och korrigeras i sin egen felbarhet. Och det var ju det som skedde vid reformationen. De flesta är väl överens om att det var mycket som hade gått snett och blivit korrumperat och fel. Det behövdes ett korrektiv mot vår egen inbyggda syndfullhet och felbarhet. Och det har inte upptäckts för att tiden har gått. Därför att vår inre problematik är exakt densamma. Och vi har ett ständigt behov av det korrektivet till vår egen felbarhet. Och det korrektivet tror jag att vi har i Guds levande ord.